Nej men hej!
Hej!
Stick på!
Tackar!
Titta Flora! Vem är det?
Vem är det, gumman?
Elma är 28 år. Hon är nybliven mamma till Plura. Elma är utbildad scenograf och rekvisitör inom film. Just nu är hon föräldraledig med Plura. Hur har omställningen varit, tycker du, från att inte vara mamma till att bli mamma?
Dels relationen ställs ju på prov och all fokus och tid går ju åt bebisen. Och det har ju varit fantastiskt. Det har varit väldigt kul. Och det har, ja, hur ska man säga? Hon har liksom, jag känner mig lite lyckligare människa. Även om jag har sömnbrist och kan vara sjukt trött och aldrig riktigt få vila och sådär, så känner jag mig nog lite lyckligare, eller ganska mycket lyckligare faktiskt. Ja, men sen är det ju massa praktiska grejer som, ja, som man hela tiden ska vara väldigt organiserad. Så fort man ska ut så ska man ha med sig massa packning och får inte glömma någonting. Ifall det sker en liten olycka ut på stan eller någon blir panikhungrig eller ja. Nej, men det stora skillnaden är kanske att vi har inte så mycket tid till varandra, jag och min partner Måns. Om den ena, nu har båda två jobbat och nu är det han som jobbar. Men den som är hemma behöver avlastning när den andra kommer hem från jobbet. Och då den som varit hemma kanske får handla och fixa mat för att den behöver göra något annat än att... Så det blir liksom lite att man turas om att ha henne. Så då blir det sen... Hej älskling! Hej! Kom! Så det kan vara att... Sen väl på kvällen när hon somnar, då får man umgås. Och egentligen borde man gå och lägga sig själv tidigt. Men det gör vi ju inte för att vi vill få andas ut och få vara med varandra.
Ja...
Vilka förväntningar märker du av på att vara mamma?
Det finns väl ganska mycket förväntningar på mamma, och känns som att man ska ha... Det är olika förväntningar på mammor och pappor. Och mammor har ju känns både som man ska på något sätt... Det finns ganska mycket skit. Alltså, att man tänker att mammor självklart ska alltid vara hemma ganska länge i början, och att mammor har det naturligt i sig, anknytningen till bebisen och sådär. Som vi hade ju att jag började faktiskt jobba efter 2 månader, och då var Måns hemma och liksom var han med, och det var ganska många reaktioner, negativa reaktioner vi fick och positiva, men folk, oj, ja, ska ni verkligen så, ska du börja jobba så tidigt? Och ja, men det känns som man 2 stycken som är inställda på det, så funkar allting när man jobbar för att det ska funka. Men jo, förväntningar på mammor, jag skulle kommentera att man ska liksom jo, men att man ska ha naturligt i sig på något sätt, att man ska vara mamma och den här ta hand om barn, och alltså det förväntas av pappan att han ska vara där liksom på samma sätt. Och det är många pappor som inte riktigt tar sitt ansvar. Alltså dels, vi var ju i början på så här föräldrautbildningar som kommunen erbjuder och mödravårdscentralen alltså, och där var det var ju föräldrautbildning, och det var ju nästan bara mammor, och det var någon enstaka pappa, och de tyckte nog också att nej, men det är väl inte så mycket jag gör. Jag kan göra gråta bebisen, så är det väl alltså amning. Men det finns mycket pappor kan göra, och det finns ju en fight som man kan ta med flaskmatning som kan vara jävligt tuff. Men vi var ju tvungna att det skulle funka med flaska, och den fighten fick vi ta. Det har funkat jättebra, och då kan båda två mata henne nästan lika mycket. Så det blir en skön avlastning för mamman.
Hur ser den här fighten ut? Vem fightar man mot?
Nej, det är att barnet kanske, om det är vant vid bröstet, alla barn ammar ju inte, men om de har börjat amma och sen så ska de få flaska så kanske de inte vill ha det. Och då ska de lära sig att använda nappflaska. Och då det är någonting man får kämpa lite med, det är inte helt enkelt. Eller så har man tur att det bara flyter på av sig själv.
Hur bemötte ni den här reaktionen från omgivningen att du efter 2 månader skulle ut i arbetslivet?
Jo, men som jag sa innan att vissa tyckte det var lite väl tidigt. Eller innan sa folk, ja du säger det nu men sen kommer du vilja vara med henne hela tiden. Det var många som sa bara, nej men sen när hon kommer så är det helt annat. Så eftersom det är första gången man får barn tänker man, ja de kanske har rätt. Men sen måste man ju våga ta chanser och ja, det funkar hur bra som helst. Och det finns ju folk som börjar jobba bara efter någon dag, även om kanske mamman inte läkt riktigt. Men det beror väl lite på vad man gör och så. Men det är absolut intressant vad det finns förväntningar på mammor och pappor. Eller ja, det finns ju olika konstellationer av föräldrar. Men ja.
Hur tänker du inför framtiden med Plura?
Jo, men till exempel som när hon ska börja på dagis skulle jag gärna vilja hitta ett genusdagis där de har lite genusperspektiv, även om alla dagis ska ju ha en jämställdhetsplan eller jag vet inte om det heter jämställdhetsplan, men lite genustänk så här. De behöver ju inte kalla barnen hen, men eller det kan de också få göra. Tycker jag är egentligen ganska bra idé, men det är mest komiskt just nu känns det som att man är inte van vid det. Men jo, det och sen så är väl lite så här fasen inför tonåren. Jag tycker att alla tonåringar har någon gång hatat sina föräldrar kanske så här. Jag tänker att det kommer ju bli en fight, stor fight man får ta. Men det är ju många år kvar tills dess. Men,
hur kommer det sig att det är viktigt just med ett genus... tänk på förskolan för dig?
Ja, alltså det är ju att jag vill att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter och de ska få lära sig att de kan ta lika mycket plats och leka med precis vad de vill. Och det känns som det sätts mycket grunden, alltså till längre fram i tiden med könsroller och... Det är någon som vill ha micken här.
Ska vi pausa lite?
Mm. Ja, jag tycker det.
I TV4s humorserie Solsidan besöker Anna och Alex det normkritiska dagiset i jakten på den perfekta förskolan.
Vi är så himla glada för att vi äntligen har hittat ett dagis med lite genustänk.
Normkritiska, säger vi.
Just det.
Vi tycker inte om att skilja på vare sig äpplen, päron, fikon, kokosnötter eller... någonting annat. Alla är välkomna.
Det är som en riktig fruktsallad då kan man säga.
En sockerbagare, hen bor i staden. Hen bakar kakor mest hela dagen.
Och från Solsidan till verkligheten. Malin Björns har kämpat i drygt 2 år för att starta en genusinriktad förskola i Malmö. Jag frågade henne bland annat varför det behövs ett genustänk på förskolor. Vad skiljer er förskola åt jämfört med andra förskolor som följer likabehandlingsplanen och läroplanen?
Jag tycker det är väldigt positivt att förskolan har en egen plan numera som man ska följa. Och att man har mer tanke att det inte bara är barnstugor. Men å andra sidan, det är väldigt hårda krav och det är väldigt stora barngrupper. Jag tror det är väldigt svårt för pedagogerna att hinna och orka också. Så jag tror att det är svårt att orka ta till sig nya sätt och nya metoder. Och de genuspedagoger varit i kontakt med känns också lite ensamma. Att de får lite grann ta hela lasset på förskolorna. På den biten att ja, men då kan ju du jobba med det. Inte för att det inte finns intresse utan för att ja, det finns inte tid helt enkelt. Och vår prioritering blir ju helt enkelt det här, men vi kanske får prioritera bort andra saker i läroplanen som man får jobba mindre med. Man måste ju jobba med allt, men att vi kommer att prioritera den här saken.
Varför tycker du att den är så viktig?
Jag tror att det är grunden till själva självkänslan, att inte bli frågasatt i sin identitet. Att kunna våga testa sig själv och prova sig själv. Och också på så sätt öppna många fler dörrar för barnen. Att inte snöa in på ett visst typ av lek och längre fram viss typ av yrken. Viss typ av könsroll och viss typ av relationer med andra människor. Eller kanske sexualitet eller fördomar med andra människor. Egentligen så hade vi ju alla velat ha det här i den kommunala förskolan. För att vi är väldigt besvikna på den kommunala förskolan. Det ser väldigt olika ut ska jag säga, och det händer väl en del saker. Men vi är väldigt många som kommer hem och är ledsna varenda dag, för att på den korta stund man är där och hämtar eller lämnar så tycker man inte att sitt barn har fått en värdig behandling och de möjligheter som det skulle kunna få.
På vilket sätt då?
Ja, man pratar med barnen väldigt noggrant att de... Omedvetet tror jag. Jag tror att man vill väldigt väl. Så jag tror inte att det är något medvetet att man vill segregera pojkar från flickor, om vi tar det exempelvis. Exempelvis på ett inskolningssamtal jag hade så pratade jag mycket om att det känns viktigt att man försöker uppmuntra så att alla är med. Och inte bara blir pojkar med pojkar och flickor med flickor. Och en minut senare så det var två barn på inskolningen, pojken och flicka. Hon hade bara varit pojkar i rummet tidigare. Och så kom det in en massa flickor och då sa pedagogen, men vad bra Maria, nu har du också några kompisar att leka med. Och bara en sån sak, att det var ju inget illa ment, men jag hörde ju direkt att men det var ju precis det här jag menade, att varför klumpar man ihop och förutsätter att människor ska passa ihop bara för att man har samma form på könsorganet, vilket är helt irrelevant i den här åldern. Ja.
Hur tror du att... de andra förskolorna skulle kunna jobba mer med genus?
Ja, de behöver nog tid att sitta ner och granska sig själva. Som många har gjort, att man filmar sig själva och pratar om. Bemöter vi barnen lika? Sätta sig ner och gå igenom all litteratur. Vilken litteratur är det vi har? Vilka sånger är det vi sjunger? Bara väldigt praktiskt först gå igenom och sen också fundera på vad som känns viktigt i ens eget liv. För att jag tror att många kan ju säkert också tycka att det är jobbigt och inte alls intresserade av att tänka på det här sättet. Utan tycker att pojkar ska vara pojkar och flickor ska vara flickor. Och det måste ju också få plats på något sätt. Så det kan nog vara svårt. Men jag tror också att ett viktigt koncept är att jobba med föräldrarna. Eftersom barnen tar ju med sig åsikter hemifrån också till förskolan. Förhoppningsvis också från förskolan och hem. Det hörs ju. Men det tror jag också är viktigt, ett viktigt koncept. Att man på olika sätt försöker då bjuda in till diskussion i hemmet. Kanske skicka hem en artikel då och då. Det vet jag. Vissa kommunala förskolor gör här också som jobbar mer med genus.
När tror du att ni kommer kunna starta upp verksamheten?
Oj, det har varit så tungt flera gånger nu. Alltså vi hoppas ju så fort som möjligt. Och nu har vi en lokal i alla fall där ägarna är väldigt positiva till att ha oss där. Så det är en väldigt bra början. Men vi väntar lite igen på besked från dem. Har vi fått ett positivt besked där snart? Så då kan man ju tänka sig inom ett halvår. Det hade varit helt fantastiskt.
Och tillbaka till Elma och Plura. Vad är angeläget just nu för dig?
Ja, bland annat att få hålla på med konst, få uttrycka sig kreativt.
Varför är det viktigt för dig?
Det kanske inte är livsviktigt, men det känns ändå... Jag har alltid hållit på att teckna, hållit på med konst sedan jag var liten. Att det är ett intresse eller hobby. Eller jag har en del inom mitt jobb också är ju... väldigt konstnärligt.
Och du arbetar som scenograf. Vad finns det för fördelar med att ha det som yrke?
Jag föll till att få utlopp för att få hitta på galenskap. Hitta på konstiga scenografier. Eller, jag jobbar som rekvisitör också och scenografiassistent. Det beror på helt vad det är för projekt jag jobbar på. Som har olika yrkesfunktioner då. Men det är kul. Man kan få vara galen ibland. Få hitta på tokigheter. Det är kul.
Kan du ge något exempel på när du har varit galen?
Det kan vara till exempel att man har ett filmmanus. Och jag jobbar ju främst med film då. Och så är det en karaktär som kanske är lite konstig. Då ska man ju hjälpa till berätta historien genom att man... Till exempel om man ska bygga den karaktärens hem. Och då kanske det blir lite märkligt hem. För att det ska representera den karaktären. Eller senast jobbade jag med en fantasy-serie för ungdomar. Det här var lite så här, lite grann Harry Potter-känsla. Då var det mycket fantasy och som vi byggde upp en underjord. Och det var väldigt kul för att överdriva och göra onaturliga saker. Och det var lite så här svart magi och... Ja.
Hur kommer det sig att du har valt ett konstnärligt yrke?
Ja, det känns lite slumpmässigt. Jag har hållit på, som sagt, när jag var liten så ville jag bli konstnär och sådär. Och sen gick jag ju på gymnasiet estetisk bild och form. Och efteråt tänkte jag att jag ville gå någon så här konsthögskola och gå på kanske folkhögskola innan och göra arbetsprover och sånt där. Men sen så höll jag på lite med rörlig bild på gymnasiet och film och sådär. Och så det var en sidogrej och sen så när jag skulle söka liksom konstlinjer så sökte jag en film- och tv-linje och kom in där först. Och då... Tyckte jag i Kalix dessutom så jag tänkte, men varför inte? Så åkte till Kalix, gjorde inträdesprov och så tyckte det var kul att komma, ja, men så här, när man är 19 och vill komma bort från sin hemstad och göra något annat. Så tyckte det var kul att komma till Norrland och liksom utforska det och sådär. Så sen blev det liksom därefter... film, tv och scenografi föll naturligt samman att ta den rollen som lite mer konstnärlig inom filmteamet. Så det blev lite slumpen på något sätt, men ja.
Finns det några nackdelar med att ha det yrke?
Ja, det kan vara arbetsförhållanden. Att man, i alla fall i filmbranschen så... Men man går in i ett projekt och jobbar väldigt intensivt och det är nästan alltid högt tempo och sådär. Kan vara rätt stressigt. Och så är det väl att det är liksom otrygg arbetsmiljö eftersom man är projektanställd och man frilansar ju. Det är väl så för alla frilansande yrken. Men att man... Det blir ju inte samma trygghet som om man hade varit på en fast punkt och man kan jobba med arbetsmiljön. För det, ja, visst man har ju teaterförbundet i ryggen eller lite så stöd, men det är ju inte, det är ju lätt att så här, ja, det, man, den filmpolitik kan man ju diskutera länge hur branschen borde se ut och sådär. Men det är väl mycket sådana här branscher där det är väldigt populärt och folk gärna jobbar gratis för att komma in och sådär. Och då blir det ju inte så bra arbetsvillkor. Även man ska ju få praktisera och få lära sig och sådär. Men sen finns det ju en gräns för ja, hur mycket en praktikant ska jobba. Och, ja, för att lära sig och komma upp i hierarkin och sånt där. Dels att man jobbar väldigt mycket och sen att det man kanske inte får betalt för alla timmar man jobbar. Och visst, det kan ju vara okej i någon timme så, men sen, ja, det finns ju gränser.
När är din gräns nådd?
Ja, det, jag vet inte vad jag ska säga på det. För det är klart att jag har jobbat dagar som varit så här. 14 timmar, 15. kanske 16. Nej, jag vet det. Men då är det, då är man så inne i det, och det är saker som måste bara bli färdiga, så man kör ju på. Men det är ju klart att man jobbar månad efter månad och liksom aldrig ledigt på kvällarna och sådär. Men nu, det är ju projekt som... Det kan vara, det handlar om några veckor där det är intensivt. Oftast är det ju lugnt i början och man kan gå hem klockan 5 och sådär. Ja, jag vet inte var gränsen går riktigt. För det är så knep, för det är ju så här projekt. Så sen är det ju slut. Ofta efter projektet får man vila förhoppningsvis. Om man inte är inbokad på något annat.
Hur ser du på din framtid inom yrket nu när du har blivit mamma också?
Jag tänker att jag fortsätter med det, men jag kommer ju inte kunna åka på samma sätt iväg till Stockholm eller alltså någon annan ort och jobba. Så jag, det har slagit mig ibland, ska jag fortsätta med det här eller ska jag plugga till någonting annat eller göra något annat? Men jag tycker ju om det, men det kommer bli liksom färre jobb eftersom jag kommer hålla mig till Malmö. Men det hon blir större kanske, kan man åka iväg korta perioder och jobba.
I nästa veckas program träffar jag Viktor. Vi samtalar om hur man finner lyckan i de små sakerna. Det bland mycket annat i Ange läget, som publiceras fredagen den 26 oktober runt 3-tiden. Vi hörs då!
Denna podcast produceras av Malin Horney och kan följas via www.malinhorney.wordpress.com.